Vem får bestämma vad som är äkta kristdemokrati? Alf Svensson eller Ebba Busch?
Och vad är egentligen en kändis? Och har politikreporter blivit för kända?
Där är politiken med Annie Reuterskiöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Maggie, vet du hur länge Magdalena Andersson har varit partiledare?
Ja, en månad eller så.
Ja, men mer exakt. Hur många dagar?
Jaha, ja men 30-40 ungefär.
42, mm. Är det korrekta svaret. Mm. Vet du hur många dagar Alf Svensson var partiledare?
Oj, nej, jag kan inte räkna, det är för många.
11 315, men då har jag inte räknat med skottdagarna. Och det måste ju vara ett antal skottdagar. Han var ju partiledare i 31 år.
Mm. Det är väldigt länge.
Det har ingen annan människa i Sverige varit.
Inte ens Tage Erlander.
Nej, bara 23.
Ja, okay.
Det kom ju en dokumentär om Alf Svensson för en tid sedan på Sveriges Television.
Ja, en väldigt ganska hyllad har jag sett i mina flöden. Folk verkar gilla den.
Den är lång, den är 2 timmar. Mm. Men alldeles för kort känner man när man ser den. Om man är som jag i alla fall. Mm. Tänker att det borde vara minst 3 timmar. Jag har också gjort en liten researchinsats i det här. Men det tror jag inte de har använt riktigt.
Okej, du är lite biased.
Ja, jag skrev ett PM. De behövde hjälp med lite research.
Annie Reuterskiöld har också sett den här dokumentären, ska säga, men hon är inte med idag för att hon är sjuk. Och vi har med nöd och näppe lyckats ta oss till en studio. Och det här är vårt sista avsnitt för säsongen. Vårt julavsnitt. Och därför ska vi ha ett lite mysigt avsnitt om Alf Svenssons dokumentär. Är det så?
Ja, men jag tycker att det är något väldigt mysigt med Alf Svensson. För eftersom han var partiledare under så många, många år, så får man ju med så mycket av svensk politisk historia.
Mm.
När man, i hans berättelse och i den här dokumentären.
Verkligen.
Det börjar ju liksom på 60-talet. 64, när Kristdemokraterna bildas. Och pågår ju ända fram till 2004. Hans tid med partiet.
Ja, och det är väl det som jag tyckte var mest slående när man tittade på den här dokumentären. Liksom de omvälvande samhällsförändringar som var i Sverige under den här tiden. Hur mycket samhället faktiskt förändrades. Inte minst då i familjepolitiken. Och ibland tycker man ju att allt är som det är och man är så kortsiktig i sitt politiska tänkande. Men Alf Svensson har ju också personifierat det där med att det finns goda tider och dåliga tider för ett parti.
Alltså de var ju faktiskt inte första parti att komma in förutom de gamla etablerade, de som var med liksom från 1920-talet. Utan Miljöpartiet slog dem ju med en mandatperiod.
Just det.
Miljöpartiet kom in 1988, Kristdemokraterna kom in först 1991.
Men då hade ju Alf Svensson redan suttit själv.
Ja, 1985 så kom ju Alf Svensson in genom det här valtekniska samarbetet med Centerpartiet. Så det är enormt många år när det här partiet befinner sig utanför riksdagen.
Men sen har du alltid tyckt om det här också, att få vara lite motvind.
Och stretar och stretar och stretar. Och väldigt många andra skulle ju ha gett upp, tänker jag. Men det gör ju varken Alf Svensson eller partiet. Partiet bildas ju då 64 och han blir partiledare 1973. Och när de väl på riktigt kommer in 1991 så har de ju förlorat så många val.
Ja, men jag tänkte på en sak när jag tittade på det här som var att de fick ju ganska mycket medieuppmärksamhet även under tiden utanför riksdagen. Om man jämför med de partier som försöker komma över spärren idag, typ Medborgerlig Samling, Alternativ för Sverige, det går inte att jämföra. Det är ju en helt annan värld.
Ja, det är det. För en spännande sak är ju när han blir partiledare 73 så finns det ju en intern opposition. Gamlingarna i partiet, kretsen runt Levi Petrus, den stora religiösa ledaren som startade partiet 64. De är egentligen emot honom, men han får sånt stöd från distrikten. Och han tröttnar ju, enligt dokumentären, redan efter ett par år. Och då finns det ju ett tv-klipp.
Ja, Alf Svensson, idag säger ni att ni blir inte gammal som partiledare. Ger ni upp redan efter 2 år?
Men jag menar att en partiledare ska inte sitta på sin stol allt för länge. Det är inga supermänniskor, i varje fall inte jag någon sådan.
Där han gör en intervju och i princip säger att jag ska nog inte sitta som partiledare i det här partiet så många år. Och man undrar
Alf Svensson säger det, ja. Efter 2 år tror jag som partiledare.
Idag skulle ju inte en sån tv-intervju göras.
Nej.
Med en partiledare i ett parti som möjligtvis har representation i någon fullmäktige församling. Men ingenting annat.
Och ingen partiledare skulle väl någonsin heller säga jag kommer inte sitta så länge. Alltså det är ju mycket i den här tiden som, det är ju inte alls lika välpolerat som idag.
Och det är likadant när de har den här stora internstriden 1985, den så kallade Gillbergkrisen, så är det ju också otrolig medieteckning. Det är ju väldigt bra fotomaterial i dokumentären för att det helt enkelt bevakades på ett annat sätt. Det som syns mest i dokumentären är ju ett vindflöjelparti. De är ett protestparti mot kulturradikalism på 60-talet. Och i övrigt, under de här 20 åren de försöker komma in, så anpassar de sig och ändrar sig rätt mycket. På 70-talet är de jättemot kärnkraft och de är supermiljövänner. De värvar en miljöstjärna, Björn Gillberg, till sitt parti.
Och han är super... Inte bara en miljöstjärna utan typ Sveriges största miljöstjärna.
Ja, en av de absolut största då. Och med mest genomslagskraft i alla fall. Och det går jättebra. Eller, det går bra. Men partiledningen har ju insett att de kommer ju aldrig liksom, det händer aldrig någonting. De kommer aldrig över 4%. Så då gör de en deal med det krisande Centerpartiet som leds av Torbjörn Fälldin, som liksom har suttit som partiledare jättelänge och det går bara ut för honom. Och han behöver 3 procentenheter för att få ett fint resultat. Så då enas man om att göra ett valtekniskt samarbete. Problemet är ju att Gillberg hatar Torbjörn Fälldin för att Torbjörn Fälldin har svikit om kärnkraften. Så han ställer till tidernas bråk om det svekfulla kristdemokraterna som inte har några kristna ideal och inte står för sina ord och sådär. Och allt detta ska avgöras på en stämma eller ett riksting eller vad det heter. Och där är tv. Och där sitter de här två, Alf Svensson och Björn Gillberg, bredvid varandra på varsin stol och blir intervjuade tillsammans. Och är så jävla förbannade på varandra. Det är en underbar scen i ett underbart politiskt bråk.
Jag såg i alla fall, för jag har ju som sagt då sett i mina flöden, den kom ju för någon vecka sedan, den här dokumentären. Jag har sett många som har hyllat den och sånt här, borde SVT göra mer och sådär. Men så såg jag att Marcus Uvell, debattören och PR-konsulten, skrev idag att den verkar, många som inte gillar Kristdemokraterna verkar gilla den här dokumentären och verkar gilla Alf Svensson. Och det finns ju ett mått av, dokumentären försöker ju, jobbar ju väldigt hårt mot att Alf Svensson ska ta avstånd från dagens kristdemokrater.
Det gör de ju. Mm. Man försöker det i slutet av den här 2 timmar långa episka berättelsen. Så vill man ju få fram kritik mot
migrationspolitiken
och kritik mot samarbete med Sverigedemokraterna.
Mm. Och kanske Ebba Busch lite som person också.
Ja, det försöker man ju, det får man säga.
Men jag tänkte på det för jag tyckte att det var ganska intressant. För Alf Svensson säger ju då så här, jag vet inte om det är jag som ska göra mig till uttolkare av den äkta kristdemokratin. Men intervjuaren vill ändå få honom dit. Och då så säger han väl att nej, men han tycker inte om den politiken som nu, alltså, och pratar specifikt om migrationspolitiken. Men då tänkte jag på att det finns ju en annan scen i den där dokumentären där Alf Svensson tar avstånd från Levi Petrus och vänder i synen på Vietnamkriget och USA. Det upplever man ju som en lite hjältesak att han gör det. Det är ju en del av hans framgång. Det är med att skapa honom som den här stora politikern.
Mm.
Men att Ebba Busch då förändrar partiet eller tar avstånd från ideal som Alf Svensson har stått för, det uppfattar man mer som ett svek när man ser dokumentären. Och då funderar jag på också kopplat till liksom, ja, men som vi, liksom den här diskussionen inom Moderaterna om hur man förhåller sig till Fredrik Reinfeldt, att vem är det egentligen som har rätt att uttolka ett parti? Är det den som sitter på det högsta valresultatet någonsin? Vad skulle Alf Svenssons politik få för valresultat idag egentligen?
Det är en bra fråga. Vem är egentligen firmatecknare i ja. Ett parti? Till att börja med så är det ju spännande, tänker jag, den där parallellen du gör. För att när Alsvensson blir vald 73, anledningen till att Levi Petrus och de där gamlingarna är arga på honom, det är att han har varit ordförande i ungdomsförbundet i 3 år och bytt uppfattning själv om Vietnamfrågan och kommit ut som USA-kritiker.
Det han har skrivit om Vietnam och Kambodja håller jag inte alls med om. Vi har helt olika syn där vid lag.
Jag kan säga så här att jag hittade ingen som backar upp mig. Ingen. Nej. Utav de som var pastorala. Ingen.
Och det är ju ganska exakt Ebba Busch-berättelsen. Ebba Busch formade en annan idé i ungdomsförbundet. Blev sen partiledare och drev in den i partiet.
Ja, och det man ju också ser i dokumentären är ju, eller påminns om, är ju hur avskydd Alf Svensson var som person av progressiva personer, av hbtq-rörelsen, där Ebba Busch ju har ett helt annat, alltså hon går i Pride-tåget. Hon ja. Har ju förändrat det också. Men nu på grund av att det där inte är stora viktiga frågor i samhällsdebatten längre, utan nu handlar det om migration och synen på invandring och brottslighet, då blir Alf Svensson plötsligt, men då värderas han plötsligt annorlunda.
Ja, men på något sätt måste man väl säga att Alf Svensson är firmatecknare i meningen att han har varit partiledare så länge, och kanske också just på grund av att han har då varit med och bytt ganska mycket saker i det här partiets inriktning. Alltså de, till exempel stora kärnkraftsmotståndare som jag sa på 70-talet. Det ändrade de sig liksom i slutet av 80-talet, början av 90-talet. De ändrade ju syn i abort.
Hur ser man på kristendomsundervisningen idag?
Jag tror man... Det är en bra fråga, för det är det verkligt i sak avgörande skälet till att partiet bildades. Att kristendomsundervisningen skulle strykas om man hade en stor namninsamling emot. Fick 2,2 miljoner underskrifter, och det hävdar Alf Svensson är unikt i svensk politisk historia. Jag vet inte om det är det riktigt.
Ingen aning.
Jag menar, Göran Hägglund och Ebba Busch, vet inte hur länge hon kommer sitta, men de är mer som parenteser.
Göran Hägglund
historia.
Framstår ju verkligen som en parentes. Han nämns inte i den här dokumentären. Han syns knappt. Han är ju...
Jo, han nämns ju för att det är när de har det här första hemliga mötet.
Just det,
mellan
då skjutsar han
Alf Svensson och Torbjörn Fälldin, så gör ju den dåvarande ombudsmannen Göran Hägglund en hjälteinsats. Att i smyg forsla Fälldin från ett möte, jag tror, någonstans i Småland, Växjö typ, och till Gränna, hem till Alf Svenssons hus, där man den dagen kvällen fick röka.
Mm-hmm.
Enda gången det någonsin har fått rökas i Svenssons villa i Gränna.
Mm.
För Fälldin behövde ju röka pipa för att må bra.
Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Alf Svensson pratar ju också i den här dokumentären. Det är ju ett citat från ett tal han höll i sin, när han gjorde sin mest framgångsrika valrörelse, om jag minns rätt, då han pratar om att det behövs en våg av godhet.
Ja. Känner du att det inte skulle funka i dagens politiska debatt?
Det är ju många som idag har svårt för ordet godhet.
Mm.
Eller ordet godhet är ju komplicerat. Många ser ju det som många använder ju det för att håna.
Ja.
Men jag tänkte på att det som faktiskt finns kvar från den där tiden och det där synsättet är ju biståndspolitiken. Och det blev ju väldigt tydligt i budgetförhandlingarna nu med Moderaterna och vad heter det andra partiet nu?
De heter Sverigedemokraterna.
Just det, tack. Vi pratar så sällan om dem, jag hade glömt. Nej, men där blev det ju väldigt tydligt att den fråga som Kristdemokraterna absolut inte ville släppa var biståndet.
Mm.
Man var inte beredd att göra det. Och då pratade jag med en av de här budgetförhandlarna nyligen och frågade hur den personen hade tolkat det. Och tolkat liksom partiledningen kontra partiet. Och den hade väl uppfattat det som att det var det var omöjligt internpolitiskt att driva igenom det så här inför valet. Även om partiledningen hade velat. Ja, men, och då frågar jag så här, men vad handlar det där om egentligen? Handlar det om liksom, alltså, missionerande? Finns det någonting som handlar om att man vill sprida det kristna budskapet i världen? Och den här personen sa bara så här, nej, det handlar bara om godhet. Det är den sista liksom, saken kristdemokraterna håller fast vid för att känna sig goda.
Det är inte en våg av godhet, men det är en liten pöl av godhet som de har kvar.
Kanske.
Även om Alf Svensson inte vill kritisera partiet idag riktigt, han har ju gjort det trots allt i skriven form och han gör det i dokumentären, så finns ju det finaste och mest talande i hela den problematiken, finns ju en väldigt fin scen i dokumentären när han är ute och går på stan i Gränna.
Min dotter, hon vet att jag gillar det, jag har alltid gjort det.
Och möter en bekant vars dotter har sagt till henne att Alf Svensson grät när Ebba Busch blev vald till partiledare.
Är det sant?
Nej, det tror jag inte är sant. Det är vågat att säga. Jag vill helst inte prata om det.
Nej, jag förstår. Nej.
Och han svarar att han inte riktigt vill prata om det. Det tycker jag är otroligt fint.
Jag har pratat väldigt lite sakpolitik här. egentligen.
Den här podden har lite oväntat blivit omskriven på kultursidorna på sistone. Det är ju en annan värld än vår, kulturvärlden. Men bland annat så har Anna Hellgren i Expressen skrivit om att politiken är den nya Hultsfredsfestivalen. Och om de coola och trendiga politikreportrarna. Jag kanske lägger lite, det kanske inte var exakt de ord hon använde, men typ. Och Aftonbladets Tone Schunnesson, som ju gör en egen slags politikbevakning på ett nytt sätt, som kallas för Tones röst. Hon hängde ju med oss väldigt mycket på S-kongressen när Magdalena Andersson valdes. Och skrev sedan en text om det där vi också var med, dock anonymiserade.
Ja, det var vi.
Jag var den som smet ifrån ekonomidebatten för att dricka öl i baren på 23:e våningen. En absolut höjdpunkt att bli beskriven på det sättet. Efter att ha blivit hånad av Anders Ygeman för att jag satt där eftersom debatten var så otroligt lam.
Ja, jag är ju den personen som Tone frågar. Hon frågar... Om politiker är kändisar för mig. Och jag svarar absolut inte. Och så svarar jag att kändisar ser man upp till. Och så frågar Tone, mer som hockeyspelare då? Och så svarar jag, ja, kanske mer som hockeyspelare. Jag känner att den är väldigt bra i texten, den här dialogen. Men den är ju väldigt surrealistisk. För jag inser att jag inte vet vad en kändis är. Men jag tror inte jag insåg det när hon frågade, utan jag inser det först efteråt.
Alltså, jag tänker att det ändå är lite som kändisar för dig. Alltså, på det sättet som jag tror att kändisar är för Tone Schunnesson, som ju är författare och kulturskribent, men som också typ twittrar eller instagrammar en del om typ Kardashians och andra amerikanska kändisar som jag har väldigt dålig koll på.
Dressing room, I don't know what does.
All my perfume. Gorgeous.
Yes, it is. You look so amazing.
Men de som följer den
liksom, världen.
Ja, den kulturen. De är ju kan ju otroligt mycket om detta. Vem är ihop med vem? Var kommer de ifrån? Vad har de sagt till varandra i olika sammanhang? Och hur kan man liksom placera in dem i någon slags maktrelation? Jag tror att det är ganska likt hur du tar dig an politiker.
Men det är ju bevekelsegrunden som är det centrala.
Hur menar du?
Men varför tar man reda på sådana saker om olika människor? Jag tar inte reda på det för att de är kända. Ofta så är ju de politiker jag skriver om eller tar reda på saker om inte så himla kända heller. Alltså folkligt kända. De är ju de små och inte publika alltid.
Ja, men jag förstår. Men jag tror att ni missförstår varandra i den här texten, för att ni kommer från så olika världar. Och det är därför, eller i den här situationen som texten beskriver, att det är därför jag tycker att Tone Schunnessons politikbevakning är helt briljant, för att hon kommer in med helt andra ögon än vad vi liksom dimmiga politikreportrar har, och ser allting på ett helt nytt sätt ur ett helt annat perspektiv. Och när hon hör dig prata om då någons bakgrund och vem den var ihop med först och hur den agerade i SSU-striden 2003 och vad det sen har för betydelse för någonting som händer i regeringskansliet nu, då tror jag att hon tänker på hur hon liksom den detaljkoll hon har på olika relationer i den amerikanska nöjesindustrin.
Ja, men det, så kan det vara. Jag blir liksom, det är ju en väldigt bra text, och jag har varit så förbryllad och tänkt på det efteråt väldigt mycket. Men jag fastnar nog i bevekelsegrunden i att orsaken till att jag är intresserad av den där SSU-striden är ju för dess relevans idag. Och sen så tänker jag har ju alltid betraktat reporterarbetet som att vara etnolog.
Mm.
I etnologin så jobbar man mycket med deltagande observation som undersökningssätt.
Mm.
Det är min självidentifikation av mitt arbetssätt.
Deltagande, alltså att är du en politiker då?
Ja, jag är i deras värld. Vilket ju innebär att det kan man väl aldrig vara om man är kändisjournalist.
Men jag tror att du har fastnat vid ett ord här som du inte riktigt förstår. Jag tror att du ska gå vidare från det ordet. Men jag tyckte det här var intressant, hur du förhåller dig som journalist till ditt undersökningsobjekt.
Ja, men ja, då är det ju att man ska vara deltagande så mycket som möjligt. Alltså inte fatta beslut och inte hålla på med sådana saker, men vara närvarande när det sker. Vara närvarande i deras miljö så mycket som möjligt.
Det här tycker jag är väldigt intressant, för jag tror att det här skiljer ut dig en del från andra journalister som ju tycker att det är viktigt med distans. Som tycker att det finns en professionalitet i distans. Och
när du säger att jag är oprofessionell.
Du får stoppa mig nu om det här blir för privat. Men det har ju varit väldigt många kongresser den här hösten.
Mm-hmm.
Man har varit borta nästan varje helg. Och det var väldigt roligt en dag på jobbet när du hade ångest över att du hade umgått så mycket med andra journalister. Till exempel den här middagen med Tone Schunnesson. Mm. Istället för att umgås med politiker. Att du kände dig nästan smutsig av att ha druckit så mycket öl med journalister på tid då du borde ha druckit den med politiker. Medan andra journalister tycker att så här, nej, att dricka öl med politiker, där går min gräns.
Jag pratade mest om att äta middagar vid det här tillfället, men i där ingår ju gärna öl eller vin och samtal efter maten.
Mm.
Nej, men det stämmer ju. Jag tyckte den här hösten att jag ägnade alldeles för mycket tid åt att prata med andra journalister istället för att prata eller vara med politiker. Den professionella distansen upprättas ju inte där. Den professionella distansen upprättas eller förstörs i texten. Det är texten som avgör vilken professionell distans du har eller inte.
Jag har själv gått och funderat mycket den här veckan på vad för typ av journalistik gör man och varför, utifrån den här debatten som har varit kring Björn af Kleen i Dagens Nyheter och hans artikel om Engelska skolans grundare paret Bergström.
Och att ett antal borgerliga debattörer har kritiserat honom och uppmanat människor att tacka nej till intervjuer när han frågar.
Ja, men då tänkte jag att för mig så är det väldigt, alltså politik, och här tänker jag att kändisgrejen också, alltså liknelsen inte är helt dum med nöjesvärlden, att politik är ju väldigt mycket teater. Det är ju väldigt mycket att människor ställer sig på en scen och säger någonting, säger hur någonting är, så här gick det till, så här, det här tycker vi, här landade vi.
Spelar upp roller, gör de
och så
också.
Har det hänt väldigt mycket som man aldrig får reda på bakom.
Mm.
Och jag är liksom lite besatt av, och då inte av att folk ska få reda på vad som har hänt bakom, för det är jag relativt ointresserad av. Jag känner liksom ingen stark demokratisk uppdrag i detta, men jag är liksom besatt av att det ska bli rätt. Att det ska bli, när man om 20 år går och kollar i arkivet så ska man kunna få veta vad som hände. Någon måste logga detta. Och det är, känner jag, är mitt
jobb. Det är ditt
jobb.
Det är ditt kall i livet.
Ja, det är därför jag är så här, hur gick den här förhandlingen nu till i detalj? Berätta allting för mig. För någon måste i framtiden kunna ta reda på det om den vill det. Även om det kanske inte är så intressant hur det gick till.
Då är det ju du som är historiker.
Jag tror att jag kanske är historikern, även om det rubbar liksom personerna här. Men, men det jag vill säga i alla fall om Björn af Kleens text är att jag tycker att det var ett otroligt arbete i just den här historiska genren. För att om man nu inför framtiden bevarar Björns artikel, Björns kollegors twittrande om den här artikeln när det publicerades.
Ja.
Ledartexterna som skrevs, både de som var kritiska mot familjen Bergström och de som var kritiska mot Björn af Kleen. Och därtill lägger till liksom alla andra reaktioner, inklusive Barbara Bergströms replik där hon berättar att hon omfamnade fotografen Alexander Mahmoud i värme. Så känner jag att man fått det är liksom ett perfekt utsnitt av samtiden. Det går inte att bevara den bättre.
Det är sant, tror jag.
På det sättet tycker jag att Björn af Kleen är nästan, han är liksom som Lars Vilks. Alltså
och då är bara Bergström en rondellhund.
Nej, men att reaktionerna och det som utspelar sig efter den här publiceringen är lika viktigt för förståelsen som texten i sig.
Alltså helt centralt i det här är ju skjuta budbäraren. När man skjuter budbäraren så gör man ju också reporten till, förlåt, jag måste använda det här ordet fast jag inte förstår det, till kändis. Man gör reporten till huvudfiguren. Och det är ju lite samma sak som jag uppfattat att Anna Hellgren skrev om politiska reportrar och kommentatorer i den här Hultsfredstexten i Expressen.
Mm.
Vad hon väl egentligen säger är ju att det är vi som är stjärnorna eller kändisarna eller vad nu.
Ja, och
själv för mycket rampljus kanske.
Ja, och hon har kanske rätt i det, tycker jag, någonstans. Jag vet inte. Jag blev intervjuad av tidningen Journalisten. Om man ska fortsätta det här, vi har varit med i tidningen svaret, så blev jag intervjuad av tidningen Journalisten om just trenden med poddar om politik. Och fick då frågan om vad jag såg för problem med den här trenden. Och det kom jag inte på något klokt att säga vid intervjutillfället. Men sen gick jag och funderade på det där och tänkte att ja, men risken är ju att det blir väldigt inåtvänt. Att man är mer intresserad av sin egen analys av någonting än av vad Barbara Bergström gör på toaletten när hon är på en skola. Alltså att man slutar gå ut och leta och sätter sig framför mikrofonen för att liksom leta i sitt inre. Och det tror jag är lite det som Anna Hellgren också skriver om.
Du vill slå ett slag för reporterrollen. Den traditionella reporterrollen, helt enkelt.
Jag vet inte.
Är det ett nyårslöfte?
Nej, jag tycker det är jätteroligt att göra den här podden. Men jag ska ändå fundera över detta över min julledighet. För nu är det slut för säsongen.
Ja. Och Annie har ju mer eller mindre krävt att vi ska säga god jul från henne.
Ja.
Så vi börjar med att göra det.
Mm. God jul från Annie Reuterskiöld. Och sen är vi tillbaka i januari igen, efter helgerna.
Jag önskar också god jul.
Okay. Jag önskar god helg.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.